Hej och välkomna till podden Entreprenörskap med mig Sara Vadegani, civilingenjörsstudent i energisystem på Uppsala universitet. Som det femte och sista året av min utbildning har jag förmån att läsa entreprenörsskolan. En väldigt spännande del av min utbildning som fokuserar på affärsutveckling inom teknik och entreprenörskap. Här har vi utforskat ämnen som kreativitet, estetik och samskapande inom den teknikdrivna affärsutvecklingen. Och idag kommer vi dyka djupare inom just dessa begrepp tillsammans med väldigt stark förespråkare för innovation och kreativitet inom specifikt batteribranschen. Med över 20 års erfarenhet inom just denna bransch och idag vd för det banbrytande batteriföretaget Altris. Välkommen hit, Björn Morlid.
Tack så mycket.
Det ska bli väldigt intressant att få höra om er snabbväxande men även framträdande position inom batteribranschen. Men innan vi börjar, skulle inte du kunna berätta lite kort om vem du är och hur ser din resa ut?
Det kan bli en lång historia, höll jag på att säga. Jag har levt några år vid det här laget. Född och uppvuxen i Ängelholm, nordvästra Skåne. En äldre bror och bodde där första 20 åren av mitt liv innan jag bestämde mig för att läsa i Uppsala. Och därigenom så blev jag familjens svarta får. Man läser i Lund om man är född i Skåne. Men det är ingenting jag ångrar utan tvärtom. Så att jag började läsa franska, sen började jag läsa kemi. Kemistlinjen hette det på den tiden. Det var en 4-årig utbildning innan man gick in på masters och liknande sådana här saker. Och ganska övertygad om att biokemi det var absolut någonting för mig. Men upptäckte att nej, det var snarare oorganisk kemi där man fick färg och där det hände saker och ting där det inte luktade illa som det gjorde på organisk kemi. Där var mitt rätta element helt enkelt. Så det fastnade för på så sätt.
Ja men kul. Och efter det...
Efter grundutbildningen så började jag doktorera inom materialkemi så att jag tittade på ytor och hur ytor växer till och hur man kan modellera hur ytor växer till. Så mycket kvantmekaniska beräkningar för att göra modeller och slutade med att försöka omsätta de här modellerna och de teoretiska resultaten som jag hade fått fram i att faktiskt göra det i verkligheten också. Så att jag har även haft ett praktiskt papper i min avhandling. Men om jag hade räknat fel eller vi gjorde fel, det vet jag inte, men det stämde inte helt överens i alla fall.
Men du är ju vd för Altris med en lång erfarenhet inom batterisektorn. Och för våra lyssnare så kanske inte riktigt är fullt insatta i batteriteknikens historia. Kan du ge oss en kortfattad överblick över dess utveckling och vart vi befinner oss idag? Innan vi dyker djupare in på Altris.
Liksom. Man kan börja jättelångt tillbaka egentligen. Man kan börja med Bagdad-batteriet som fanns 250 år före Kristus. Som egentligen var väldigt enkelt med ett lerkärl, vinäger, koppar och järn. Och man använde det för akupunktur eller för att plätera guld på silver. Sen har vi då mitten på 1800-talet och kom Planté och blybatterier. Och sen i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet kom nickel-kadmium och nickeljärn. Och då är nickel-kadmium en svensk uppfinning med Valdemar Ljungner som faktiskt läste här i Uppsala också. Lite spännande.
Ja men kul.
Och sen kommer vi in på mer exotiska varianter, nickelmetallhydrid. Man börjar komma in mot litiumjon och de här bitarna någonstans på 70-80-talet ungefär. Och sen har det därefter, från 90 och framåt har det bara exploderat vad gäller batteriforskning. Men framförallt gentemot litiumjonbitarna.
Intressant det här, för att en global övergång till elektrifiering ska kunna ske så krävs det ju innovativa lösningar inom just den här energilagring. Och med er... natriumjonteknologi så har ni ju varit med på 33-listan. Inte på en gång utan tre gånger. Också utsedda som en av landets mest innovativa teknikstartups. Men vad skulle du säga anledningen till just era batterier har gett ett sånt försprång på marknaden? Vad är det som gör er så innovativa?
Det som är lite spännande, det var ju en masterstudent här från Uppsala på Ångström Lab som 2015 såg att John B. Goodenough som sen fick Nobelpriset inom litiumjonteknologin hade någonting som fattades i hur han gjorde sin natriumjonkatod. Och han bestämde sig då, Ronny Mogensen i det här fallet, bestämde sig för att tillsammans med sina handledare Will Brandt och Reza Jonesi här också på Ångström Lab att ta reda på det här vill jag veta mer om, jag vill lösa den här gåtan som då John B. Goodenough inte kunde få ihop helt enkelt. Och två år senare så står de med ett patent och ett nystartat företag och det var då Altris. Så det är verkligen en idé från en student som tog som hand utav hans handledare. Vilket jag tycker är väldigt fantastiskt därför att det är inte så att man avfärdar. Ja, det där är något du får göra sen, utan även på mastersnivå fick han lov att ta tag i saker och ting och verkligen förkovra sig, och det tycker jag är fantastiskt.
Men vad är det som var så speciellt med just de här batterierna?
Ja, det är hur man gör katodmaterialet, så i själva processen, och den kan jag ju såklart inte gå in på, för det är ju att avslöja våran IP helt enkelt, men det är själva stegen och hur man gör de här olika processstegen, och framförallt hur man torkar katodmaterialet. Man kan få ett väldigt bra material om man inte torkar det på rätt sätt, men det är lite tråkigt för det ger inte så hög energitäthet. Men gör man alla stegen på rätt sätt så får man ett material som faktiskt kan vara världsledande, och det är det vi har på Altris idag.
Hållbarhet har ju blivit en stor eller en central aspekt av batteriteknologin just nu. Men finns det specifika principer eller värderingar som driver?
Ja, man kan se det så här, att vi ska gå mot elektrifiering på olika sätt. Det är ju ganska självklart. Alla förstår ju att vi behöver göra någonting åt. Vi kan inte fortsätta att bränna kol och olja och gas för all framtid, därför att det skapar problem helt enkelt. Och då måste vi hitta ett alternativ till detta, och då kommer elektrifiering, vare sig eller bilar, eller det är att skapa energi med vindkraft eller solkraft som man sen då kan lagra eller stabilisera nät och frekvens och liknande. Så behövs det olika typer av energilösningar. Och nu har vi kommit så pass långt så att behovet håller på att accelerera förbi produktionen helt enkelt. Så att i år, då kan man då möta kraven från marknaden med det vi kan producera. Men redan nästa år börjar vi se att det börjar bli precis att vi kan producera så pass mycket som det behövs. Och 2025 har det gått förbi, så då är behovet betydligt större än vad vi kan producera runt om i världen. Och det här kommer bara att fortsätta att accelerera. Så det krävs mer och mer energilagring i behov. Men vi kan inte möta upp det här genom att bygga så många batterifabriker som det behövs. Eller för den sakens skull litiumgruvor eller litiumfabriker där man tillverkar litiumkatodmaterial. Så att det behövs en kemi till, det är ganska otvetydigt. Jag skulle nästan vilja våga påstå att det kanske till och med behövs ytterligare någon kemi efter natriumjon som jag är part i målet, men jag ser det som nästa stora kemi, absolut.
Man pratar mycket om det här med nedbrytningen, kräver en hel del energi och även att arbetsförhållandena är inte det bästa.
Nej, det är milt uttryckt vill jag påstå. Tittar du på koboltgruvor i Kongo så är det någonting som man måste vara extremt försiktig som inköpare och kvalitetsansvarig på olika företag och se till att man verkligen köper från rätt företag. I princip skulle du kunna ta och tanka ur havet på natriumjoner ifrån saltet helt enkelt. Och där har du det mer eller mindre, inte fullständigt, men en ganska så oändlig källa. Det är 500 gånger mer vanligt med natrium än vad det är med litium. Vilket innebär att vi kommer ha svårt att se några typer av begränsningar inom natriumjon. Det uppbackat med att det innehåller järn, kväve och kol som enda fyra beståndsdelar. Vilket gör att alla de här fyra är ju väldigt, väldigt vanliga. Så i princip skulle man kunna säga att ska du göra Altris katodmaterial så räcker det att du tar material som finns i det här rummet. För järn har vi runt omkring, så det är ganska mycket stålkomponenter som gör. Jag pratar just nu igen en sån stålkomponent till mikrofonen. Vi andas kväve bland annat, förutom syre. Natrium har vi åtminstone i våra kroppar och i blod och liknande och elektrolyter. Och kol finns ju i bordet som vi har framför oss också. Så i princip så har du alla beståndsdelarna här. Ett litiumjonbatteri däremot kan du absolut inte hitta i under normala förhållanden. Så det är en sån sak som gör att Altris natriumjon-variant är väldigt hållbar på så sätt. Det finns andra varianter också inom natriumjon som inte är lika hållbara, som innehåller nickel eller kobolt eller vanadin eller titan eller mangan. Så det finns varianter där också, men vi har valt att ta den renaste och mest hållbara varianten, och då blev vi också faktiskt den billigaste i tillverkning också.
Nu när vi vet lite mer om Altris så skulle jag gärna vilja diskutera de här centrala begreppen som jag nämnde tidigare. Kreativitet, estetik och samskapande. Och det som är så bra med att ha dig här i studion, det är att få höra dina tankar och reflektioner kring dessa begrepp. Så ja, känner du dig redo? Ska vi köra igång med första temat?
Ja, vi testar i alla fall.
Ja, men låt oss då fördjupa oss in i vårt första tema, kreativitet. En av de stora utmaningarna inom dagens ingenjörsvetenskap är inte bara att hitta tekniska lösningar utan att även inkludera kreativitet. Och det finns en diskussion om att dagens ingenjörsutbildning kanske inte alltid betonar kreativitetens värde tillräckligt mycket. Hur ser du på relationen mellan kreativitet och ingenjörsutbildning idag?
Man kan väl säga så här, jag har ju själv inte gått en ingenjörsutbildning men jag har varit ganska nära, bland annat min äldsta dotter läser här i Uppsala. Och man ser då att första två åren är väldigt mycket matte som tyvärr, om jag får nu uttrycka mig så rakt och fritt, har faktiskt tagit död på ganska så många väldigt duktiga blivande ingenjörer. Inte död fysiskt, men, de har tappat sugen helt enkelt. Det är för mycket matte som man aldrig någonsin kommer ha nytta av. Sen kan det kanske finnas en idé bakom det att man sållar agnarna från vetet och de som verkligen klarar av de första två åren har en förmåga att kunna gå vidare. Det vet jag inte, så det låter jag vara osagt. Men där tror jag att man kan tyvärr se till att man kanske dödar vissa ingenjörsdrömmar hos en del personer. Sen när det gäller att hitta den här kreativiteten, då tror jag också på i grund och botten, jag är lite gammal skola på den biten, att man behöver en bred bas av kunskap så att man vet vad man ska söka efter, men man också vet vad man inte ska söka efter. Och där kanske jag kan tycka att skolan idag, inte bara på universitetet utan även på grundskola och gymnasie, lite för mycket fokuserar i att man ställer saker och ting i relation till varandra lite grann för tidigt. Istället för att man har, korvstoppning är inte alldeles fel, framförallt inte i yngre åldrar, så att man börjar lära sig och vet man har en bra bas att stå på som man sen kan bygga vidare på med tolkningar, med förhållanden. Med till sist också kommer kreativiteten därför att man vet vad som går att göra, man vet vad som kanske är svårt att göra och det kan då locka till att, som i vårt fall Ronny ville säga att nej, det där biten, det har han inte pejl på, det vill jag undersöka varför. Så det var ju inte så att han mötte ett hinder och sa att nej, det där går inte, utan det sporrade honom att göra någonting vidare. Så det tror jag på definitivt, att man har datagrunden, kunskapsgrunden som man sen då kan vara kreativ ifrån.
Ja, men kul, men skulle du säga att dina kreativa förmågor kommer från din akademiska bakgrund eller är det andra yttre faktorer, typ inre driv, eller vad fick du dem ifrån?
Oftast, jag kanske inte är den allra mest kreativa på jobbet och det ska jag egentligen inte vara på ett sätt heller. Det har jag både mina ingenjörer och forskare till istället. Mitt jobb är att se till att jag kanske är den tråkiga som ska hålla ordning i klassen. Men jag accepterar det, det är helt okej. Okay. Däremot är jag ganska så kreativ hemma. Jag tycker om att fixa saker och ting ute i trädgården eller hålla på med någon, snickra med någonting där hemma eller reparera någonting eller skapa någonting nytt hemma och vara kreativ på så sätt. Så där får jag ut mina små korta projekt som kanske blir färdiga över en helg eller det kanske tar ett par tre helger och sen när det är färdigt så kan man njuta av saker och ting.
Något som också har diskuterats är dynamisk kreativitet. Mm. Så istället för att fokusera på det slutgiltiga resultatet så kan kreativitet också ses som en ständig pågående process. Mm. Så med tanke på allt det snabba framsteg redan 2017, vad skulle du beskriva företagets kreativa process och tänkande?
Det där är en balansgång, precis som du säger, för vi har ju vissa mål, vissa värden som vi behöver uppnå, om sen det är energidensitet eller det antalet ur- och iladdningscykler eller vad det nu kan vara för någonting som vi måste visa för att kunna få investerare att tro på oss eller andra företag att tro på att våran idé faktiskt är hållbar i längden också, och då menar jag tekniskt hållbar så att säga. Samtidigt så ser jag hur det kliar i fingrarna på alla ingenjörerna och forskarna att testa de här nya idéerna. Och där tror jag på att om man nu har en projektbeläggning, man jobbar ju 5 dagar i veckan. Om man låt säga har 4 dagar i veckan är projektbelagda. Den femte dagen, sen är det kanske inte just kanske fredagen eller det kan vara lite några timmar här, några timmar där. Då har man fri ingenjörskap eller fri forskning. Man får lov att tänka fritt. Och man ska ha lite, jag vill gärna att man har lite saker och ting som står och puttrar i något hörn. Som ingen riktigt vet vad det är för någonting, men det är någon som har en idé. Man ska kunna känna att jag får lov att göra de här bitarna. Därför att man vet aldrig när man känner att det här hade vi faktiskt haft nytta av. Ja, men det har jag. Det står här och puttrar i hörnet sedan ett halvår tillbaka. Och då har man helt plötsligt resultat som man kanske inte visste. Eller man får en ny typ av skruvmejsel eller skiftnyckel som man lägger i verktygslådan. Man vet inte vad man ska ha den till. Men man har resultaten. Och sen så 2 år senare så upptäcker man att vi skulle behövt en sån här typ av verktyg. Ja, men det har vi. Det är nu vi behöver det. Så det tycker jag är någonting som är väldigt viktigt, att man ger personer, oavsett hur länge de har jobbat på företaget eller vilken roll de har, att man får lov att vara lite kreativ själv. Så länge man sköter det stora jobbet och levererar det man ska där, så måste man få lov att vara kreativ själv också. Jag tror det sporrar dem att göra ett bättre jobb även på det vanliga, där man måste leverera vecka efter vecka.
Det talas ofta om att verkliga mästerverk uppstår när estetik och funktion går hand i hand. Men estetik kanske inte är det första man tänker på när det kommer till batteriteknik. Men jag kan ändå tänka mig att kombinationen mellan funktionalitet och estetik är väsentlig. Men hur ser ni egentligen på vikten av design i relation till produktens tekniska prestanda? Alltså vilken roll spelar
det? I grund och botten så för vår del tyvärr så spelar det inte så hemskt stor roll egentligen. Sen är det ganska roligt att det vi gör preussiskt vitt faktiskt är blått. Det ger ju oss en liten historia att kunna berätta. Sen kan vi gå in på vad det egentligen beror på i en annan podd som är mer inne på orbitaler och övergångsmetaller. Men det tar vi en annan gång, som sagt. Men estetiken i sig självt. Jag var nere i Amsterdam nu för några veckor sedan och pratade med investerare som frågade på vilken mogenhetsgrad vi var då. Det man kallar för TRL, Technical Readiness Level. Då 1-3 är forskning, grundforskning. 4-6 är att man gör prototyper, det är typiskt i en inkubator. Och sen 7-9 är att man tar det i ett utvecklingsteam som sen då industrialiserar bitarna. Så när man har nått 9, då är man fullt industrialiserad. Så frågar han, hur mogna är ni egentligen? Och då hade jag en cell, en battericell som teamet hade gjort, som jag hade tagit med mig till Amsterdam, för tänkte, man vet aldrig. Det är alltid bra att kunna ha någonting att visa upp. Så jag la upp den på bordet och sa, vad tycker du själv? Och han var tyst. Vilket betyder att vi hade kommit ganska så långt. Och där var ju den här cellen som var väldigt snygg. I form av väldigt ren, väldigt fina kanter, välklippt, välgjord, rak och fin på alla möjliga sätt som man kan tänka sig. Övertygade honom att det här företaget som han pratade med, de visste vad de gjorde för någonting. Så där, i det läget spelade estetiken väldigt mycket roll, att det var någonting, det här gänget, de kan man lita på.
De har koll.
De har koll.
Men tror du att det här estetikens värde spelar någon roll för kunderna?
Våra kunder kommer ju i första hand vara celltillverkare. Om sen det är Northvolt eller det är Saft eller det är ACC eller det kan vara Verkol, vem det nu kan vara för någonstans ute i världen. Och för dem spelar det egentligen heller inte någon jätteroll om det är blått material eller vitt material eller färglöst eller hur det ser ut. Men våran kunds kund, kanske slutkund, kan ju mycket väl tycka att det är snyggt att ha en 20-fots container som ser bra ut på utsidan, och när man öppnar väggarna så ser man, här är det snygga rader med celler. Men då är det egentligen inte direkt vår produkt, utan det är våran kunds produkt. Det ser snyggt och förtroendeingivande ut. Men däremot behöver det kanske inte vara vackert, utställningsvackert. Men det kan ge ett gott intryck. Det tror jag på däremot.
Men under dina 20 års tid i batteribranschen, kan du tänka mig att tekniken, marknaden, men även då estetiken kring batterier har förändrats. Mycket har ju hänt inom batteriteknologin under de senaste åren. Men hur tror du att ni anpassar er till dessa förändringar? Har ni sett på några utmaningar kopplat till denna typ av snabba förändring?
Det man kanske börjar med är att man gör en så kallad pouch-cell, alltså pouch som är foliepåse, kan man säga på svenska. Det är ett väldigt bra verktyg att göra olika storlekar i längd och i bredd och i tjocklek utefter kundens behov, så att säga. Sen nästa steg är att man kanske gör samma innerdels, en stapel, kan man säga, utav lager med katodanod och separator och så vidare. Och som man innesluter i en prismatisk cell, alltså en fyrkantig låda. Och gör man den här fyrkantiga lådan på ett snyggt sätt och så bra ut på utsidan, återigen, då ger man ett förtroende av att de här vet vad de pratar om. Och det vi kommer att göra till nästa år och installera borta på Östra Fyrislund är en produktionslina som kan göra celler upp till och med, inte en meter långa, men någonstans kanske en 60-70 cm långa i alla fall, och 150 ampertimme, vilket är ganska stora celler. Mm. Skulle man lägga en sån i en prismatisk, alltså aluminiumlåda, så får man en så kallad blade-batteri som man har då i bilar som ser ganska så spacat ut. Det ser häftigt ut om vi säger så. Så det är också återigen, det är en lite imponeringsfaktor på så sätt. Jag ska bara lägga till en grej på estetik. Man måste ha en snygg hemsida. Så alla ni som lyssnar, gå in på altris.se. Det är faktiskt en hemsida som vi är stolta över. Den berättar vem vi är, vad vi står för. Man får mycket information om oss, och man kan också som nybakade studenter hitta, kan man söka jobb hos Altris? Och ja, absolut, det kan man. Så att där handlar estetiken ganska mycket om att ge ett förmedlat budskap helt enkelt. Och likadant PowerPoint-prestationer också. Men det är ju inte direkt det rent tekniska, men det visar ju vem är vi.
Mediekommunikation är otroligt.
Ja, precis.
Ja,
precis.
Absolut. En av utmaningarna för startups, kan jag tänka mig, är att skapa starka team som arbetar väl tillsammans. Och hur har samskapandet inom ert interna team bidragit till er framgång?
Ja, vi har ju varit relativt små, relativt länge. Man har suttit under ganska så påbra förhållanden. Det var först i början på det här året som folk fick kontor med fönster. Det kanske låter hemskt, men det var alltså ett riktigt källarföretag. Där man gjorde alltså världsledande katodmaterial, och vi kunde bara lite smått ha förnämligheten att kunna åka hit till Ångström Lab och kunna göra celler så att vi kunde utvärdera det vi hade tillverkat helt enkelt. Men det var väldigt mycket garage, källarverksamhet. När vi sen då kunde få fönster och liknande, och man kunde börja andas lite mer bättre på kontoret, då har vi fortfarande behållit den här känslan av att vi har fortfarande en del verksamhet som pågår nere i källaren, men det är lite mer spatiöst. Vi kan ha lite bättre säkerhet, vi kan jobba mycket tillsammans, men vi löser ändå hela tiden. Man har känslan av att vi är ett företag, ett garageföretag, vi jobbar fortfarande tillsammans.
Men har ni planer på att expandera nu? Eller?
Det har absolut. Vi har en lokal borta på Rapsgatan, Östra Fyrislund, som vi håller på att omställa till vår egen produktion. Och där kommer vi då få en produktionslina som kan... Och man mäter allting i batterivärden i gigawattskala, gigafabriker kanske man har talat om, att det ska vara 40 gigawatt hit och 50 gigawatt hit och så vidare. Vi kommer inte nå full gigawattskala, men det är inte meningen, utan det är en pilotlina på fullt utbyggd 100 megawattimmar, men vi börjar med 15 megawattimmar, vilket är ganska mycket redan det. Och där kan vi då fortsätta att ha liten skala där vi kan göra celler för forskning och utveckling, för att kunna ta fram patent och liknande som vi gör idag, som vi sen då kan testa här på Ångström Lab. Där kommer vi ha egen testutrustning, egen produktion. Vi kan faktiskt tillverka celler och mer ge ut till kunder, därför att våran närmsta kund kanske inte kan göra celler själva, men de kanske kan prata med en celltillverkare som ska övertyga dem att köpa vårt katodmaterial och vårt koncept. Och det kan vi då locka in dem med att säga att vi har gjort den här cellen, vi tror att den passar för ett ändamål, baserat på när man har pratat med dem. Och sen då kan man då sälja in det här, så känner de att det här lilla packet eller lilla modulen eller vad det nu kan vara för någonting, den funkar alldeles utmärkt i vår applikation. Det här materialet, det måste vi ha. Vi pratar med celltillverkare X, att de måste köpa Altris katodmaterial, därför det är det bästa som i vår applikation helt enkelt.
Men är det kemisten ni är ute efter? Ingenjör? Ja. Vad är det?
Vi behöver lite, dels behöver vi operatörer, för att när vi då börjar producera, vi har hela tiden haft forskningsingenjörer och civilingenjörer som har gjort provexemplaren för att kunna ta fram för IP och för forskningsändamål så att säga. Men nu börjar vi faktiskt gå in lite grann i produktion, så operatörer håller vi på att anställa. Jag skrev på för en idag, och vi behöver en 5-6 till för att kunna börja producera, när vi sen då ska kunna gå ut till både 2-skift och 3-skift och köra liksom längre tid på dagen. eller på dygnet rättare sagt, då behöver vi fler operatörer, så vi kommer att expandera där också. Vi behöver tekniker, vi behöver processtekniker, processingenjörer, vi behöver även forskare för att ta oss till nästa steg. För det finns betydligt fler idéer än vad egentligen vad vi har folk till. Så att även om vi har nu en världsledande koncept och katod framför oss som vi ska lansera, så är vi ju redan och jobbar på version 2 och version 3 också utav motsvarande.
En mångfald.
Absolut.
Helt
ja. Och det finns, jag menar, katoden är bara en elektrod. Det finns ju anoder man kan jobba på. Man kan jobba på elektrolyten. Du kan jobba på separatorn och hur man sätter ihop själva cellen. Så det finns jättemycket att göra fortsatt.
Men bra, då vet de som lyssnar att man kan söka.
Ja, då, absolut. Vi kommer säkert vara minst dubbelt så stora om ett år.
Men hur ser alltid på möjligheter till samskapande och samarbete med andra aktörer i energisektorn?
Ja, vi måste ju helt enkelt vara ganska så lyhörda. Vi kan ju inte göra vad vi vill, utan vi måste ta reda på vad det är det kunden behöver för någonting. Så där jobbar vi ju väldigt tätt med de som vi ser som våra slutkunder, som sen då gör ett system där man kan lagra energi i hemmet via sin solpanel, eller man kan lagra energi tillsammans med vindkraftverk i olika stora storlekar på container. Så där måste vi ganska så tajt ta reda på vad har de för krav på sina applikationer, hur många cykler måste de klara, vilka temperaturer är det, hur snabbt måste man kunna ladda, spelar det någon roll om man laddar ur snabbt eller är det långsamma urladdningar, alla de här bitarna, åldringsförfarande behöver vi ta reda på, så att vi säger att det här är lugnt, vi fixar detta, vi kan garantera att ge det här den här prestandan helt enkelt.
Om vi tittar framåt, vad ser du som den största utmaningen och möjligheten för Altris under de 5 kommande åren?
En stor utmaning är att hitta folk. Och vi tar jättegärna emot nybakade studenter. Det är en fantastisk ynnest att få jobba med människor som är hungriga ute på sitt första jobb. Men vi behöver en och annan som har kanske 5-10 år på nacken också. Och det får man inte direkt när man är färdig.
Nej.
Det tar 5-10 år. Mm. Och det är det som är svårt att få tag på. Vi har Northvolt uppe i Skellefteå som mer eller mindre har dammsugit världen på batterifolk. Varit jätteduktiga på den biten. Sen kommer Powerco som är då Volkswagens motsvarighet som dammsuger resten av världen. Men det innebär inte att det är tomt på folk. Folk flyttar runt. Så att det är ju inte en svensk arbetsmarknad längre. Det är inte ens en europeisk, det är alltså en global arbetsmarknad. Så att hitta folk, det kommer vi att göra, men det kommer att bli lite svårt. Pengar tror jag är mindre besvärligt. Fortfarande, vi måste jobba för det, men vi har så pass bra idé så det kommer vi få. Det får det också. Och sen så att kunna starta fabriker runt om i världen. Det är också sådana processer som man vet ganska väl hur det fungerar. Det är hårt arbete, det är miljötillstånd. Det är att se till att man väljer rätt plats och undersöker saker och ting i god tid. Men även där att hitta folk runt omkring som man har en lagom blandning av nyutexaminerade. Sådana som har kanske jobbat 5-10 år och kanske några som har kanske 15-20 år på nacken också. Så att man får den här dynamiken mellan gamla, unga, nytänkande, erfarenhet. Och framförallt att man har rätt inställning och jobbar tillsammans hela tiden.
Just det här, företagskulturen också är viktig i det här.
Absolut.
Ja, men det är många parametrar att ta hänsyn till. Men vilka råd skulle du då ge de unga ingenjörerna och de unga entreprenörerna som är intresserade av batteribranschen och hållbar energi?
Jag har ju haft förmånen att faktiskt undervisa här på mastersutbildningen som man började nu på för ett år sedan lite drygt. Så jag var här förra året och nu i höstas nu också.
Kul.
Så det är jätteroligt och det tycker jag, dels kommer jag tillbaka, jag är ju ändå gammal Uppsala-alumn för länge sedan. Att komma tillbaka och att få undervisa och att få frågorna, för det är enormt många hungriga studenter på de här utbildningarna. Och jag brukar alltid avsluta med att säga att natriumjon är bara nästa stora kemi. Det finns fler stora kemier. Det finns många företag och så visar jag på hur många, jag tror det är 50 initiativ inom batteribranschen i Europa bara. Sen kommer alla 50 inte överleva.
Nice.
Men ganska många. Tillräckligt många kommer överleva. Det kommer vara huggsexa. Vårt stora problem är att hitta folk. Är man då som man utbildar sig i batteribranschen, då får man garanterat jobb. Sen frågan är, vill man jobba i Sverige? Vill man jobba i Europa? Vill man jobba i övriga världen? Vilken lön vill man ha? Vilken position vill man ha? Hur länge vill man jobba där? Det finns ett gyllene tillfälle just nu om man är inne i batteribranschen eller utbildar sig till någonting inom batteribranschen att få jobb.
Okej, men när du nämner de här globala, vilka utmaningar och möjligheter står ni för den internationella scenen?
Ja, där har vi ju, det finns ju vissa delar av världen där den politiska situationen är instabil, om vi säger så.
Just det.
Och då, om man då pratar specifika länder, så Kina är ju ett land som är, de är enormt duktiga på att göra batterier, så det är inte tu tal om det. Men stabiliteten i det landet är kanske inte alltid den allra bästa, och de är väldigt duktiga på att ta reda på vad andra företag gör på olika sätt. Så att vi vill kanske hålla oss lite grann ifrån just den delen. Men det betyder inte att man som student eller som arbetstagare kan tänka sig att absolut att jobba i Kina. Det är inte så, utan det är upp till var och en. Det är mer att vi som företag måste vara lite grann försiktiga med de här bitarna. Absolut. Så vi vill ju skapa, för att vi ska vara så, ligga så rätt i kostnadsbild och framförallt i hållbarhetsbild, i koldioxidavtryck, så vill vi ju ha en så ren europeisk leveranskedja i Europa till våra europeiska fabriker. När vi etablerar oss i USA, så vill vi ha så en ren amerikansk leveranskedja för de amerikanska fabrikerna. Transporter blir kortare. Det är lättare att komma ner i koldioxidavtryck och i kostnad när man tittar på de här bitarna. Och det blir helt enkelt att man gynnar det landet där man opererar i. Och det tror jag också på, att man är en lokal patriotisk spelare på så sätt. Sen om lokalen är Uppsala eller lokalen är Sverige eller Norden eller Europa, det spelar inte min roll, men att man jobbar för dem som finns nära en helt enkelt och samarbetar på så sätt.
Men är inte Sverige lite i framkanten då när det kommer till batterier idag?
Eller? Sverige är jätteduktiga, Uppsala är jätteduktiga och absolut, om jag fick önska någonting, så skulle jag önska att det kanske var lite lättare att ta steget ifrån uppstartsföretag till uppskalningsföretag där vi är just nu. Det är inte alldeles enkelt att få miljötillstånd baserat på att det är skrivet ut efter litiumjon eller nickelkadmium eller blybatterier. Mm. Natriumjon är ju betydligt renare. Men man måste ändå visa på saker och ting som kanske försvårar och förlänger tillståndsprocessen. Vi kommer komma dit ändå. Men det är inte alltid så lätt att låta sig rätt i den juridiska djungeln egentligen, när man har en kemi som inte passar in bland de andra kemierna. Och att då vara tjänsteman och fatta beslut, det är inte alldeles så enkelt. Så jag beundrar dem ändå som gör det. Men den lagstiftningen skulle kunna förbättras så att det blev enklare. Men ändå säkert, ändå miljösäkert, så det är inte det. Men att det blir lättare att starta upp företag i Sverige. Så då skulle vi vara ännu mer blomstrande.
Så efter att ha dykt in i dessa teman och fått en djupare inblick på Altris resa, arbete, vision, är det dags att snart börja runda av. Men finns det något du vill tillägga eller säga till våra lyssnare? Du känner,
ja, alltså det som jag sa tidigare. Vad man än gör för någonting, om man sedan är ingenjör eller vad man än jobbar med någonting, ta chansen att undersöka lite grann själv också. Att få utlopp för er egen kreativitet. Och kan man inte få det på jobbet, så kan man göra som jag gör på helgerna. Det vill säga vara ute i trädgården och fixa grejer där också. För det är också någonting, man får skapa någonting och gärna skapa någonting som blir färdigt. Det ger en enorm tillfredsställelse det också. Och var inte rädd för att fråga era professorer eller handledare eller om får man lov att ta tillgång till ett labb. Jag kommer ihåg när jag läste för en massa år sedan, så var det en kille som hade tillgång till labbet på organisk kemi. Och gjorde egna försök där som student. Sen kan inte alla få plats kanske. Men om man inte har frågat, så har man ju inte ens fått ett nej. Utan då är det garanterat att man inte kan göra det. Så att fråga, våga. Och så länge man ställer öppna, artiga frågor kan man nästan fråga vem som helst om vad som helst.
Den comfort zonen, man måste ut hur den är. Då vill jag bara passa på att tacka dig för att du tog din tid att komma hit. Jättesnällt.
Tack själv.
Och till alla våra lyssnare, jag hoppas att ni, precis som jag, känner er lika inspirerade och upplysta efter det vi diskuterat. Och tack för att ni lyssnade på Entreprenörskapspodden med mig, Sara Vadigani och Björn Molid. Tack.